Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen. Helt gratis på plattformen Podplay. Det är maj år 1989 och en intensiv sökinsats pågår djupt i Nya Zeelands subtropiska regnskogar. Hundratals frivilliga, poliser och militär har samlats för att genomsöka det tuffa landskapet. Det är kallt och marken under fötterna är blöt och lerig. Den här markbundna sökoperationen är en av de största i Nya Zeelands historia och syftar till att hitta två försvunna svenskar, 23-åriga Urban Höglin och 21-åriga Heidi Packonen. Urban och Heidi har varit på en lång resa i landet och mött många människor på vägen. De som stött på dem minns de som öppna och trevliga resenärer. Heidi med sitt blonda långa hår och blåa ögon hade väckt särskilt mycket uppmärksamhet och lämnat avtryck. Nu var de båda försvunna, spårlöst. Sökgruppen arbetar under svåra förhållanden. I skogen möts de av branta sluttningar som löper ner mot dolda vattendrag. Och i den täta vegetationen är det lätt att tappa orienteringen. Polisen håller flera teorier öppna. Har de två vandrarna fallit och skadat sig i den svåra terrängen? Eller har de utsatts för ett brott? Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är 1960-tal och världen är mitt uppe i en intensiv förändringsperiod. På tv skildras äventyren i Vi på Saltkråkan för första gången. Och den skärmiga barnserien fångar svenska hjärtan. År 1963 lyser de första lavalamporna upp hem. Och samma år öppnar Ikea sitt första varuhus utanför Älmhult och börjar förändra svenskarnas sätt att möblera sina hem. Men världen är också skakad av dramatiska händelser. Berlinmuren reser sig. Kubakrisen för världen på randen till världskrig. Och den amerikanska presidenten John F. Kennedy mördas 1963 i Dallas. Mitt i 60-talet föds Urban Höglin den 2 december 1965 i Storfors, en liten ort i Värmland. Urban är yngst i en syskonskara om fyra och växer upp som en sladdis i en aktiv sportintresserad familj. Familjen Höglin tillbringar gärna tid utomhus och är alltid på språng med olika sportaktiviteter. Urban, som är betydligt yngre än sina syskon, ser upp till sin äldre bror Johnny, som 1968 vinner guld i vinter-OS. En stolthet för familjen och hela Storfors. Bara några år senare, den 14 oktober 1967, föds Heidi Packonen, också i Storfors. Hennes utseende får ofta uppmärksamhet och hon beskrivs som både vacker och filmstjärnelik med sitt långa, blonda hår. Under sin uppväxt drömmer Heidi om att bli förskollärare. Urban och Heidi växer alltså upp i samma lilla samhälle. Och med åren går de till och med i samma gymnasium. Men det är först senare, under det glada 80-talet, när de båda får extra jobb på den lokala livsmedelsbutiken, som de faktiskt lär känna varandra, som unga vuxna. Där uppstår snabbt en stark vänskap. Och de finner gemensamma intressen, särskilt en kärlek till naturen och friluftslivet. Med tiden ska deras relation komma att utvecklas till något större. och tillsammans kommer de att drömma om äventyr och att utforska världen. En dröm som ska föra dem långt från Storfors och det stillsamma Värmland. Urban och Heidi blir ett par och i september år 1986, under en resa till Mallorca, förlovar de sig. När de återvänder till Sverige får de syn på ett reportage i tidskriften Down Under. Reportaget målar upp Nya Zeeland som en magisk plats med dramatiska landskap och oändliga vidder. Beslutet är snart taget. De ska spara ihop pengar för att göra en lång resa som ska ta dem ut i världen. Under de följande 2 åren sparar Urban och Heidi flitigt för att förverkliga sina resedrömmar. Resrutten är ambitiöst planerad. Först till USA, sedan Australien och slutligen Nya Zeeland. Den 16 september år 1988, redo för sitt livsresa, tar de avsked av nära och kära på Arlanda flygplats. Deras flyg tar dem från Stockholm via Köpenhamn och Los Angeles till Brisbane i Australien. En resa på cirka 48 timmar. Efter några veckors upptäcktsfärd i Australien är det dags för nästa stora mål, Nya Zeeland. Ett land de båda längtat efter att få uppleva på nära håll. Den 5 december 1988 anländer de till Auckland, Nya Zeelands största storstadsområde. Efter några dagars vila, återhämtning och utforskande av staden skriver Heidi ett brev hem till familjen i Sverige. I brevet som skickas den 7 december berättar hon om deras första intryck av Nya Zeeland.
Vi har nu kommit till Nya Zeeland. Vi har inte bestämt oss för en rutten, men vi stannar här i Auckland i 5 till 6 dagar. Och sen ska vi försöka ta oss längre norrut. Alla vi har pratat med i Australien har sagt att allt är mycket dyrare här i Nya Zeeland. Vi blev förvånade när vi gick ut och handlade idag och upptäckte att priserna var ungefär detsamma som i Australien. Vissa saker var ännu billigare. Efter det besöker vi världens största undervattensakvarium. Vi får se hur mycket vi hinner.
Staden lockar dem med sin mångfald. Men efter en dryg vecka är de redo att lämna Auckland för att bege sig vidare. För att göra resan smidigare köper de en bil, en vit Subaru, och lämnar sedan storstadens trygghet för att utforska landsbygden och de mer avlägsna områdena.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
De börjar sin resa söderut. Heidi och Urban är ett par som dras till naturen och de njuter av att leva enkelt, äta vad de själva fiskat och laga sin mat över öppen eld. I ett brev från Heidi, daterat 6 januari 1989, skriver hon bland annat:
Nu ska vi tända en brasa och se om vi kan få lite stekt fisk till kvällsmat.
Resan fortsätter. Heidi skickar ofta brev hem. Och det är tydligt i breven att paret är nöjda med äventyret. Urban, som är något mindre flitig med breven, skickar lite brev då och då. I ett brev som skickas i mars skriver han bland annat så här:
Tiden går för fort här och det närmar sig nu för att vi ska åka hem. Vi ser dock fram emot alla bekvämligheter. Vi har bott i ett tält sedan jul. Jag kommer inte ens ihåg hur det känns att sova i en säng.
Snart når paret Picton. Det ser ut som en stad hämtat direkt ur en dröm. Den lilla hamnstaden vilar mjukt omgiven av de grönskande, bergiga kullarna som sveper ner mot det blåa vattnet. Här möts landskap och hav i perfektion och färgglada segelbåtar ligger utspridda i hamnen. Den 16 mars skriver Urban ett av sina sista brev.
Nätterna börjar bli lite kyliga och det mörknar tidigare. Det går mot höst med andra ord. Den 20 april åker vi till Cock Island där vi ska stanna i 2 veckor. Därefter blir det Tahiti i 4 dagar och Los Angeles i 1 dag. Vi räknar med att vi är hemma den 7 maj så vi missar inte den stora festen.
Innan paret ska börja resan hemåt återstår några veckor av utforskande kvar. Det absolut sista brevet från Urban och Heidi skickas den 6 april.
Vi är just nu på en halvö som heter Coromandel som ligger en bit söder om Auckland. Vi har bara 14 dagar på oss kvar här i Nya Zeeland. Här i Coromandel finns det en hel del av vackra stränder och vädret är riktigt fint. Det är mycket att ligga på stranden. Ofta är vi det på egen hand så det är inga folkmassor. I natt sov vi i ett läger för en omväxling. För det mesta är vi bara kvar ute i det fria, på landet.
Därefter blir det plötsligt tyst. Inga fler brev eller livstecken når Sverige. Den 7 maj, dagen för deras planerade hemkomst till Arlanda, har fortfarande ingen hört något från dem. De har med andra ord missat sin flight hem. Den 26 maj, när alla hopp om att det rörde sig om en misskommunikation hade slocknat, anmäldes paret formellt som saknade. Nya Zeelands polis svarar omedelbart med vad som kommer bli en av landets största landbaserade sökinsatser, Operation Stockholm. En särskild grupp bildas och hela poliskåren riktar sitt fokus mot att lokalisera det försvunna paret. Sökandet och Operation Stockholm drar igång med full kraft. De sista kända ögonvittnena som såg Heidi och Urban vid liv var hårfrisörerna Marilyn Round och Paula Johnson som arbetade på en salong i Coromandel. Marilyn berättar för polisutredare att hon klippte Heidis långa, blonda hår den 7 april medan Paula trimmade Urbans. Paret tackade sedan för sig och gick vidare, till synes glada och till freds. I slutet av maj har nyheten om Heidi och Urbans försvinnande nått hela Nya Zeeland. Deras namn har blivit välkända för de flesta och den omfattande sökinsatsen engagerar både polis, militär och allmänhet. Medias rapportering gör att deras ansikten och historia sprids snabbare. Och det är nu, när deras namn och bilder syns överallt, som en man vid namn Edward Colbert påminns om något han tidigare stött på. Edward, som driver en gård några kilometer från Thames, kommer plötsligt att tänka på en händelse från mitten av april samma år. Vid ett staket vid vandringsleden Tararo Creek Road hade han hittat en namnbricka. På brickan stod namnet Heidi Packonen. Han hade efter upphittandet av brickan lagt den åt sidan. Men när han nu hör om Heidi och Urban i nyheterna påminns han om fyndet. Edward bestämmer sig för att undersöka platsen igen. När han återvänder till staketet där han först hittade namnbrickan söker han mer noggrant och hittar inte bara den kastade brickan utan också några kvinnliga och manliga klädesplagg. Han inser att de här fynden sannolikt har en koppling till parets försvinnande och kontaktar omedelbart polisen. I samband med fynden intensifieras sökandet längs Tararo Creek Road En pittoresk väg belägen i närheten av Thames. Denna väg slingrar sig genom ett varierande landskap som präglas av frodiga gröna kullar, floder och tät skog. Leden är en populär plats för vandrare och naturälskare, där många kommer för att njuta av den storslagna utsikten och den friska luften. Men denna skönhet döljer också faror. Trots att området är perfekt för en vacker hike kan det vara förrädiskt. Stigarna är ofta branta och steniga, och om man inte har koll på vart man sätter fötterna kan man lätt falla ner i den branta sluttningen som leder ner till den strömmande floden. I samband med sökandet längs leden görs inga nya fynd, och frågorna om vad som har hänt kvarstår fortfarande utan svar. Ja, utredningen kring Heidi och Urbans försvinnande fortsätter. Och nu inleds en ny fas där polisen riktar sin uppmärksamhet mot att kontakta människor som bor längs leden för att samla in fler eventuella vittnesmål. Ett par kontaktar polisen och berättar att de den 9 april var på väg för att titta på ett hus i området. När de passerade en liten väg i ett skogsområde såg de en vit Subaru, alltså en sån bil som Heidi och Urban köpt inför sitt äventyr. Bilen såg övergiven ut, och när de kikade in i bilen upptäckte de att en hel del värdesaker låg synligt framme. Något som de fann underligt, särskilt med tanke på risken för inbrott i det avlägsna området. I bakluckan hängde en till saluskylt. Utifrån vad de här vittnena berättar så kan man konstatera att det rör sig om Urban och Heidis bil. För de skulle ju också lämna Nya Zeeland och därför sälja av bilen. Så att allt pekar mot att det är just deras bil som det här paret har sett. Den här bilen har alltså stått parkerad vid Tararo Creek Road den 9 april. Men Heidi och Urbans bil har faktiskt hittats av polisen långt senare, då paret anmäls försvunna. Men då har den stått parkerad i ett helt annat område, nämligen cirka 1,5 timmars bilfärd bort i ett område i Auckland. Så vem har då flyttat på bilen? Man tänker sig att Heidi och Urban har försvunnit någon gång mellan den 7 april och 9 april. Bilen har alltså setts vid Tararo Creek Road den 9, men hittas senare av polis i ett helt annat område den 14 april. När polisen till slut finner Heidi och Urbans bil i Auckland står den övergiven. Insidan ger inte så mycket ledtrådar, men några saker hittas. Däribland parets oanvända flygbiljetter, vilket bekräftar att de aldrig tog flyget som var bokat för deras nästa destination. I ett försök att avslöja fler detaljer kring deras försvinnande går polisen noggrant igenom bilen, använder luminol för att söka efter blodspår och andra spår av våld, men finner inget anmärkningsvärt. Vi går vidare. Ytterligare vittnesmål kommer in, där ett av de mest betydelsefulla kommer från John Cassidy, koordinator för räddnings- och sökinsatsen. Vid ännu en sökning längs Tararo Creek Road väcks ett minne till liv hos John. Han minns att han faktiskt befann sig i området lördagen den 8 april tillsammans med en vän för en vandringstur. Det är först nu, flera veckor senare, som minnesbilden klarnar. John berättar för utredare att han och hans vän anlände till området tidigt på morgonen för att påbörja en 12 timmars lång vandring. Vid omkring klockan 15.00 den eftermiddagen hade de mött ett par på en utsiktsplats. Mannen var välbyggd, bar jeansshorts och hade stövlar och en kort mustasch, medan kvinnan, som såg ut att vara i 20-årsåldern, satt på en stubbe med ljust blont hår.
De stannade och småpratade en stund. Mannen verkade väl bekant med området och talade med en självklarhet som om han vuxit upp där. Det är ett ögonblick som John tidigare förbisett, men nu, med sökinsatsen i full gång, förstår han att denna till synes obetydliga händelse kanske kan vara avgörande för att spåra Heidi och Urban. För vid närmare eftertanke är kvinnan som han mötte den 8 april väldigt, väldigt lik Heidi. Mannen däremot såg inte alls ut som Urban. John beskriver mannen som någon med drag som påminner om Nya Zeelands ursprungsfolk. Maori-folket har ofta en liten mörkare hudton, mörkt hår och bruna ögon. Det här är viktigt i sammanhanget och Urban ser ut som motsatsen. Kanske var det Heidi som satt där på stubben, intill gärningspersonen. Det kommer ytterligare ett vittnesmål. En 16-årig pojke berättar för polisen att han snubblade över ett blått tält som var uppsatt i området i mitten av mars. Vid tältet fanns en lapp med meddelandet.
Jag är trött på att vänta på dig, så jag har gått ut på en promenad och kommer se dig ikväll eller imorgon. Om någon hittar det här tältet, vandalisera det inte eftersom det är allt jag har. Pat Kelly.
Det dröjer fram till slutet av juli innan en ny ledtråd uppenbarar sig. Håkan Bokull, en backpacker från Norrköping, sitter och bläddrar igenom tidningen hemma i Sverige och stannar till vid en bild som fångar hans uppmärksamhet. Det är en bild på Heidi och Urbans bil, en vit Subaru. Håkan känner igen den direkt. Han har nyligen kommit hem från sin drömresa i Nya Zeeland och under resan har han noggrant dokumenterat sina äventyr i en anteckningsbok där han skrivit ner vad han har gjort på specifika dagar och datum. Håkan är medveten om det uppmärksammade försvinnandet av paret vars namn har blivit kända inte bara i Nya Zeeland utan även i Sverige. Det har cirkulerat rykten om deras öde och Håkan har följt nyheterna. Han är säker. Han har färdats i den bil som nu bekräftats tillhöra de försvunna svenskarna. Hans intresse för bilar har gjort att han lagt märke till specifika detaljer. Och när han undersöker sina minnesbilder med sin anteckningsbok framkommer det att han har åkt i bilen den 9 april. Alltså i samband med att Heidi och Urban försvunnit. Håkan minns även namnet på mannen som säger sig ha ägt bilen. Pat Kelly. Samma namn som den 16-årige pojken tidigare sett nedskrivet på en lapp vid det blå tältet han snubblade över. I Nya Zeeland hade Håkan bland annat bott på ett vandrarhem i Thames, där han stött på en man som verkade mycket insatt i omgivningarna. Nyfiken på att utforska området frågade Håkan och två andra medresenärer om mannen kunde guida dem runt i utbyte mot att de betalade hans boende för en natt samt bensin. Mannen hade gått med på det och de hade tillbringat dagen med att utforska området under hans ledning den 9 april. I juni samma år som paret försvunnit kontaktar Håkan polisen om sina minnen. Och snart riktas utredningens fokus allt mer mot den mystiske Pat Kelly. När polisen gör en genomgång på vandrarhemmet i Thames, där Håkan mött mannen, finner de mycket riktigt ett namnregister där Pat Kelly är inskrivet för den 9 april. Tillsammans med namnet finns ett telefonnummer. Och när polisen undersöker saken djupare framkommer en avgörande upptäckt. Pat Kelly är ett alias. Den verkliga identiteten tillhör en man vid namn David Temier. En person som vid tidpunkten egentligen skulle ha suttit i fängelse. David är en dömd brottsling på flykt undan sitt straff för dråp och våldtäkt.
Vi stannar upp här för att förtydliga lite. Under tiden för Heidi och Urbans försvinnande var den här mannen, alltså David, på flykt för att undkomma ett fängelsestraff som han dömts för. Dråp och våldtäkt. Han är vid tidpunkten 34 år gammal och har faktiskt varit på flykt i hela 3 år. Men i samband med att det uppdagas att den så kallade Pat Kelly egentligen är David, så vill polisen såklart få tag på honom. Det här sker i juni, cirka 2 månader efter försvinnandena. Och polisen behöver inte leta överhuvudtaget, för David sitter nämligen i fängelse. Varför gör han det då, han som har varit på flykt i 3 år? Jo, för att den 24 maj samma år så greps han då en polisman känt igen honom i Auckland-området. Han var ju som sagt på flykt och hade flera grova brott i ryggen, så han var väldigt känd av polisen sedan innan. Så den här polismannen griper då David. Och nu ska utredarna såklart förhöra honom. Innan förhöret med David genomför polisen en husrannsakan hemma hos hans fru Christine. Under sökningen hittar de en grön jacka som senare visar sig tillhöra Urban. Jackan ska ha varit en present till Davids son, men den faktiska kopplingen till Urban gör den till ett kritiskt bevis. När David konfronteras med detta under förhör erkänner han att han tagit svenskarnas bil och att jackan fanns i bilen. Han vet att det är svenskarnas bil då han hittat ett par ID-handlingar som tillhörde Urban och Heidi i bilen. David nekar dock till att han har träffat Heidi eller Urban och hävdar att han inte har något med deras försvinnande att göra. Utredningen fokuserar nu på att koppla David till försvinnandet av Heidi och Urban. En viktig ledtråd kom tidigare från John Cassidy, som berättat om ett möte under en vandring den 8 april. John minns att han stötte på en man och en kvinna som såg ut som Heidi, där Heidi bar en grön poncho. Utredarna gör snart en intressant upptäckt. David ägde just en sådan poncho som John beskrev. Polisutredarna tror att John den dagen, 8 april, såg David och Heidi tillsammans. Den 29 juli gör utredningen en betydande upptäckt. En blå jacka hittas i området där John Cassidy tidigare sett mannen och kvinnan tillsammans. Det visar sig vara Heidis jacka. I närheten av jackan återfinns även Heidis plånbok, vilket tyder på att hon varit i området. Trots fynden, inklusive klädesplagg som kan kopplas till försvinnandet, finns det inget blod eller tecken på våld i samband med upptäckterna. Även om kropparna inte har återfunnits, växer misstankarna mot David. Utredarna anser sig snart ha tillräckligt för att kunna ta fallet vidare till rättegång. Rättegången mot David inleds i oktober 1990. Och under rättegången träder hemliga vittnen fram, kända som vittne A, B och C. De här 3 vittnena är personer som suttit i fängelse med David, medfångar. Vittne A berättar under rättegången att David beskrev hur han mötte det svenska paret i skogen på en stig. De hälsade och paret verkade vänliga, så de kom överens om att låta David vara deras guide. Paret berättade att deras bil var parkerad längre ner längs vägen. Vittne A säger att han frågade David om när attacken och övergreppen skedde. Och David ska då ha svarat att det var på lördag eftermiddag uppe i skogen. David ska ha påstått att Urban blev bunden av hans vän, medan han själv överföll Heidi. Vittnet beskriver att han ställer frågor om övergreppen och att David berättade om våldet han utövade mot paret. Hemligt vittne B hävdade att han, medan han rökte marijuana utanför fängelsekapellet tillsammans med David, hörde honom skryta om att polisen aldrig skulle hitta kropparna, eftersom att han styckade de jävlarna, som han själv uttryckte det. Hemligt vittne C uppgav att David beskrivit attackerna på både Heidi och Urban. När det gällde Urban sa David att han bundit honom medan han attackerade Heidi. Vidare ska David ha berättat att han dödade Urban genom att slå honom i huvudet med ett trästycke. Han ska också ha beskrivit upprepade övergrepp på paret, och han påstod sig ha dödat Heidi genom strypning inne i ett tält. Angående kropparna så påstod David att han gjort sig av med dem vid olika tillfällen. Först Urban och sen Heidi några dagar senare. Han ska också ha sagt att han stulit en liten jolle med motor från en campingplats. Han använde båten för att göra sig av med kropparna och slängde dem i vattnet. Sammanfattningsvis bygger fallet mot David på en rad vittnesmål och indicier, snarare än direkt bevisning som kan koppla honom till morden på Heidi och Urban. Trots att inga direkta bevis knyter David till morden, ansågs vittnesmål och andra indicier vara tillräckliga för att övertyga domstolen om hans skuld. David fortsatte under rättegången att förneka sin skuld, men trots det dömdes han till livstidsfängelse med ett minimum på 10 år innan villkorlig frigivning kunde övervägas. Fallet mot David har väckt stark debatt och lämnat många frågor om både rättssäkerheten och kvaliteten på utredningen. Ett exempel är vittnesmålet från John Cassidy, som ändrat sin berättelse flera gånger under utredningen och under rättegången. John kunde inte inledningsvis peka ut David som mannen han sett, men blev senare övertygad om att det var han. Denna inkonsekvens i hans vittnesmål har skapat tvivel om dess trovärdighet. Dessutom uppdagades senare betydande problem kring ett av fängelsevittnena som påstod att David erkänt mordet i fängelset. Ett av de så kallade hemliga vittnena visade sig ha ljugit om Davids bekännelse. År 2017, alltså många, många år senare, så dömdes det hemliga vittnet för mened, vilket stärkte misstanken om att bevisningen mot David kanske inte var så robust som man först trott. Ja, fallet mot David har som sagt väckt omfattande kritik och många frågetecken, särskilt efter upptäckten av Urbans kvarlevor som hittas i oktober 1991. Cirka 10 månader efter rättegången så hittas Urbans kvarlevor. Man fastslår att Urban utsatts för flera knivhugg och kroppen hittades hela 73 kilometer från platsen där åklagarsidan hävdat att morden ska ha skett. Dessutom påträffades Urbans klocka på hans handled, vilket var i direkt motsats till åklagarens påstående under rättegången om att David skulle ha gett den här klockan till sin son. Ja, så mycket av det som kommer fram går ju helt emot det som åklagarsidan har byggt sitt fall på. Så att det blir ju en hel del reaktioner. Tidslinjen spricker helt och hållet. Utöver det så har vi också de här hemliga vittnena. Hemligt vittne B hävdade att David hade styckat kropparna för att försvåra identifiering. Nu hittas Urbans kvarlevor och kroppen har inte varit styckad. Vittne C har påstått att David har slängt kropparna i havet. Det innebär att vi har flera hemliga vittnen som säger saker som faktiskt inte stämmer. Det kan ju ha varit så att David har berättat det här ändå, men det är många som börjar tvivla nu på att rättegången har skötts på rätt sätt. I samband med att det här uppdagas så vill Davids försvarare få till en resning i målet. Men det blir avslag.
Man tycker fortfarande att indicierna håller emot David. Han ansöker flera gånger men får avslag gång på gång. Vi går vidare. År 2010, efter att ha tillbringat 2 decennier i fängelse, ansöker David om frigivning. Vid 57 års ålder har han visat prov på gott beteende och har lagt ner stort arbete under tiden bakom galler. Han beviljas frigivning. Han har avtjänat 20 års fängelse för dubbelmordet. År 2017 sker en viktig vändpunkt. Den jag har berättat om tidigare. En domstol dömer ett av de hemliga vittnena för att ha ljugit under rättegången. Det här ger David en ny glimt av hopp. Han har alltid hävdat sin oskuld. Och nu vill han rentvås. Med hjälp av sina advokater inleder David arbetet med en resningsansökan. En mängd av information som motbevisar åklagarens argument framkommer, vilket ger honom möjlighet att ifrågasätta det som tidigare betraktades som obestridliga bevis. År 2020 beviljas hans resningsansökan och år 2024 kommer den efterlängtade prövningen. Rätten konstaterar att David är ansvarig för mordet på Heidi och Urban. Heidis kvarlevor har aldrig hittats. Det här var allt för dagens avsnitt. Klippare i Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.